Ja, den här dagen har ju som den här söndagen som tema prövningens stund. Och vi ska läsa dagens text ifrån Matteusevangeliets 16 kapitel, verserna 21 till och med 23. Matteus 16, 21 till 23. Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste bege sig till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och överste prästerna och de skriftlärde och bli dödad och bli uppväckt på tredje dagen. Petrus tog honom då avsides och började förebrå honom och sa: "Må Gud bevara dig, Herre, något sådant skall aldrig hända dig." Men Jesus vände sig om och sa till Petrus: "Håll dig på din plats, Satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds, utan människors." Amen. Ja, den här söndagen är också den första söndagen i fastan. Och fastan i kyrkans historia har varit en allvarlig och prövnings- och förberedelse- och prövningstid inför påsken, då man söker att utröna Guds vilja med sitt liv. Och om jag läser i illustrerat bibellexikon så står det att fasta är ett frivilligt avståndstagande från mat, dryck, vila, sömn, umgängelse med människor och annat som tillhör livets behov. Fastan har inget andligt värde i och för sig och är inget mål i sig, men kan i förbindelse med bönen föra en människa närmare Gud. För att det inte då är så många hinder i vägen. Och i vår tid så kan ju detta med fasta betyda att sakta ner farten och försöka bli stilla i all den rastlöshet som vårt moderna samhälle besitter. Att avstå ett tag ifrån massmedia och tv för att få tid till eftertanke och reflektion. För att få tid att hitta sig själv. Att våga bli sig själv och att finna honom som är vårt liv. Inte många av oss håller ju fastan idag. Vi är ju en del av den sekulariserade tid och den efterkristna samhälle som vi lever i, där konsumtion och egen tillfredsställelse är det allra viktigaste. Och då är det svårt, det klart, att ge upp sin egen bekvämlighet mitt i floden av budskap att konsumera mera och att tillfredsställa sig själv. Men då kan vi behöva stanna upp som Jesu lärjungar. För att livet och världen, den går ju fortare och fortare. Och det berättas att det vanligaste ordet under 1900-talet, det var ordet fortare. Valen blir fler och tiden att välja blir kortare. Texten idag handlar om ett val både för Jesus och för Simon Petrus. Om att gå Guds väg, livets väg, eller att gå sin egen väg, människans väg, som för till andlig död. Och det handlar om att våga lita på någon annan mycket större än oss själva. Eller att i rädsla bara lita på vår egen förmåga att lösa det hela. Och ibland så är det ju på det sättet att livet känns enkelt och självklart. Vi vet vart vi är på väg. Målet är klart. Det finns ingen tvekan. Och alla vet ju hur skönt det känns när vi har gjort klart ett arbete som ligger framför oss. Eller när vi är klara med ett projekt och så vidare. Vi känner oss befriade och känner oss hela. Eller när vi äntligen ser klart i funderingar och tankar som vi brottas med. Då infinner sig friden och livet känns helt. Men så finns det också ögonblick när inte allt blir som vi vill. När planerna spricker. När tankarna inte räcker. Och den här sången vi sjöng passar så fint till dig. Kraften och orken tar slut. Livet går sönder. Och vi kan ju fråga, är det då ute med oss? Nej, det behöver det inte vara. Det finns en möjlighet. Och det är att ropa på Jesus. När Petrus sjönk på Genesarets sjö, efter att ha sett de stora vågorna, svårigheterna, och han blev rädd, då sjönk han. Men han ropade på Jesus, och skaparhanden vidrörde honom och drog honom upp. I evangelierna så ser vi tydligt att den väg som Jesus går, och som han säger är Faderns väg, det är kärlekens väg, som var temat förra söndagen. Den kärlekens väg som är detsamma som utgivandets väg. Människan tror ju många gånger, och de flesta människor, att den verkliga vägen har med bevarandet att göra. Att på kortaste tid, med minsta möjliga insats, få ut det mesta möjliga i livet. Allt nu, genast. Och Jesus visar att all verklig kärlek, Guds kärlek, har med utgivande att göra. Det som är all verklig kärleks innersta väsen. En väg som också kan innebära till och med lidande. Men inte utav tvång, inte för att man är tvungen att göra det. Inte för att man gör det för att man har dåligt samvete. För det skapar aldrig något som är till värde. Utan bara när det sker av en fri vilja. När jag har ett val att göra och jag väljer med glädje och med en i tveksamhet den vägen. Dagens tema är prövningens stund, sa vi. Och Jesus har tidigare frestats och prövats i öknen av djävulen, som hade tvingats att lämna honom för tillfället, eftersom Jesus stod emot de här frestelserna och besegrade dem. Och det grekiska ordet för prövning och frestelse, det är faktiskt samma ord. Vilket kan ställa till det en del för oss. Och hur ska man förstå det? Gud kan ju pröva. Men hans ord säger att han frestar ingen. Och vi hörde det i inledningsorden här. Gud kan inte frestas och han frestar ingen. Däremot så kan han ju pröva oss. Och det står i första Korinthierbrevet 10:13. Era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast och skall inte låta er prövas över er förmåga. När han sänder prövningen visar han er också en utväg så att ni kommer igenom den. Och i Jakob 1:13 som vi hörde läsas. Ingen som blir prövad ska säga att det är Gud som frestar honom. Gud kan inte frestas av det onda och själv frestar han ingen. Hur ska man förstå det här? Jo, jag tror att man kan förstå det så här. En händelse i vårt liv som sker i livet. En svårighet eller ett problem vi möter. Eller en katastrof till och med. Kan föra oss längre bort ifrån Gud. Eller närmare Gud. Och det ser ju vi exempel på och har kanske upplevt också i vår omgivning. Det hela beror på hur vi väljer att reagera. Därför att djävulen frestar oss med tanke på och försöker oss att få tankarna att Gud har nu övergivit dig. Men Gud prövar oss inte på det sättet, utan han prövar oss i så fall med den enda målsättningen att han vill sålla bort en del som är till hinders för oss, för att vi ska kunna ta emot mer av honom själv. Han är alltid god och vill det bästa. Allt som händer är inte det bästa, därför att vår skapelse är lagd under tomhetens välde, säger Paulus. Men Gud kan, utav det som verkar meningslöst, skapa en mening. Och av det värsta som kunde hända, att hans son fick ge sitt liv, det använde han till frälsning för en hel värld. Gud använder livets svårigheter för att det ska bli oss till godo. Öknen, som ju ofta är en frestelsens plats, men också den plats där Gud uppenbarar sig. I öknen var det djävulen personligen försökte få Jesus att gå en annan väg än korsets väg, en utgivandets väg. Den väg som innebar att Jesus avsagt sig all gudomlighet när han kom som människa. Han var beroende av Fadern, och vi läser om att sonen gör allenast det han ser Fadern göra. Ingen har varit så beroende av Fadern som Jesus när han kom i mänsklig gestalt. Men djävulen frestade honom att använda sig av andra vägar istället för att gå korsets väg. Att använda sin kraft att göra under på ett felaktigt sätt. Att finna ära för egen del. Eller sin gudomlighet för att vinna makt. Och han frestar honom att tillbedja någon annan än Fadern som denna tillvaros herre. Om du faller ner och tillbeder mig ska jag ge dig hela denna värld, säger han till Jesus. Men Jesus segrade, inte som Gud, men som människa i andens kraft. Det är ju hela tiden människans stora frestelse att överträda gränser och bli så som Gud. Att kunna avgöra vad som är gott och ont, att äta av kunskapens träd om gott och ont och kunna avgöra det hela. Och det är ju vad vi har försökt med och försöker med under hela människans historia. Att inte acceptera sanningen om oss, att vi är skapade varelser som egentligen inte har något i oss själva. Det betyder inte att det har med vårt värde att göra, därför att Gud älskade oss innan vi var födda och därför finns vi till. Men vi har ingen egen härlighet, utan all vår härlighet kommer ifrån Gud. Och den miste vi på fallets dag. Och när vi inte accepterar att detta, om vi låter oss bara säga det, att vi människor i allmänhet tänker att oj vad jag är duktig, oj vad jag kan och vad fantastisk jag är och så vidare. Ibland är det inte fel att tänka på att vi är duktiga och så vidare, men vem har egentligen gett oss alla de gåvor som gör att vi är duktiga? Vem har gett oss vår utrustning? Vem överhuvudtaget föder oss i livet så att vi överhuvudtaget kan leva? Jo, allt kommer ju ytterst och sist från honom som har skapat oss. Och hans härlighet hade vi innan fallets dag. Och när vi inte accepterar sanningen att vi är skapade varelser och all vår härlighet kommer från Gud, när vi inte accepterar det, så måste vi skapa vår egen härlighet. Och det är ju vad vi egentligen håller på med till vardag, så att säga. Om vi inte har upptäckt och erkänt vårt beroende av Gud. Vi vill skapa vår egen status, vår karriär, att bli erkänd av andra människor och så vidare, och få ett stort namn och så vidare, att skapa vår egen härlighet för att bli någon mening med vårt liv. Medan Gud och Guds ord säger att vi redan är gränslöst älskade, så vi behöver inte skapa någon egen härlighet. För Gud vill inget hellre än att ge sig själv åt oss och allt med honom. Och så kunde Jesus säga till kvinnan vid sykarsbrunnen: om du förstod vad Gud har att ge. I vår text idag så kommer frestelsen ännu mer förtäckt. För nu kommer frestelsen i en ännu mer förrädisk form, i form av en lärjunge, Petrus. Och Jesus måste verkligen upplevt detta som en frestelse, för han tar ju till rätt så skarpa ord. Han säger ju: håll dig på plats, Satan. Och alldeles tidigare i ett kapitlet innan så har Petrus fått uppenbara vem Jesus egentligen är. Då hade han tänkt Guds tankar. Och Jesus frågar då i kapitlet innan: vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade: du är Messias, den levande Gudens son. Då sa Jesus till honom: salig är du, Simon Barjona, ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min fader i himlen. Och bara en liten stund efteråt så tänker han precis som vi vanliga människor gör. Men Gud hade ju sänt Jesus just för detta ena, att gå korsets väg. Den dåraktiga kärlekens och utgivandets väg, som är en lidandets väg. Och därmed försona oss med Gud och föra oss tillbaka i hans gemenskap. Men Petrus, han säger: ingalunda, Herre, ska detta vederfaras dig. Bevara dig, Gud. Och det ligger inget elakt och slut beräknande i detta hos Petrus, tror jag. Petrus säger detta i all välmening. Han menar det verkligen, men han hade totalt missförstått kärlekens väg. Och vi människor, vi har ju lättare att sätta vår tilltro till makten än till kärlekens utgivande väg. Men det är den väg som Fadern genom Jesus vill försona mänskligheten med sig själv och föra människorna in i sin gemenskap. Och Jesus tillrättavisar Petrus och driver djävulen tillbaka, som han tidigare hade gjort i frestelserna i öknen. Men när vi då frestas till missmod, att ge upp, att göra sådant som vi egentligen inte vill, att ta den bekvämaste vägen, hur gör vi? Ja, en flicka uttryckte det så här: när frestelsen knackar på min dörr, då ber jag Jesus att öppna dörren, och då finns det kanske ingen där. Det här kan ju låta naivt och banalt, men det inrymmer något av en verklig andlig sanning. Vad gör vi då när prövningen kommer, när kampen sätter in och vi frestas på olika plan, när vi inte känner Guds närvaro, när vi kommer i tider då liksom Gud är långt borta och den där ljuvliga tryggheten som vi vanligtvis upplever i Guds närvaro, den känns så otroligt långt borta. Så tänker vi: det måste vara något fel på min tro. Och just då så ser vi inte att den kanske växer som allra mest. Eller så frestas vi till uppgivenhet. Vi tycker att det är ingen idé att försöka. Det går inte för mig att följa Jesus. Då får vi säga som Jesus själv sa: håll dig på din plats, Satan. Dina tankar är inte Guds utan människors. Vad har då prövningen för mening? Jo, jag tror att det ligger främst i detta att jag ska upptäcka var min tro har sitt fäste. Sitter den i mitt välmående, så försvinner den ju när jag inte mår så bra. Eller är den beroende av andra människor? Och så vidare. Då försvinner ju också den när de människorna försvinner eller när de faller i våra ögon. Eller är vår tro förankrad i Gud själv? I Jesus Kristus själv? Vad är det då som gäller när vi får möta prövningen på ett personligt plan? Jo, det som de heliga i alla tider har eftersträvat. Hur ska vi ta det hela? Vad ska vi sträva efter? Jo, efter stillheten i Guds hand. Och så har Ylva Häggehorn skrev för många år sedan en underbar liten kör. Herren skall strida för eder. Herren skall strida för eder. Och ni skolen vara stilla därvid. Stilla därvid. Stilla därvid. Det är inte genom att själva bekämpa det onda som vi går segrande segern till mötes. Utan det är genom att bli stilla i Guds egen hand. Så prövas du och jag ibland. Vågar jag vila i den Guds kärlek som visar sig i Jesus? Den kärlek som bär mig genom livet. Vågar jag den tillit som så många människor saknar? Att lita på den Gud som har visat sig i Jesus. Att tro att allt till slut samverkar till ett så vackert mönster. Att jag i all evighet ska förundras över den kärlek som inte söker sitt. Så får vi som Paulus säger förkunna som det står i skriften. Vad inget öga sett och inget öra hört. Och vad ingen människa har anat, det som Gud har berett åt dem som älskar honom. Låt oss be. Herre Jesus Kristus, vi vill tacka dig. Och samtidigt förundras vi över detta att du ville lämna himlens härlighet och bli en av oss. Och komma till denna av mörker och synd befläckade jord. Där Herre Jesus så mycket utav mörker och elände bor. Men tack för att du kom för att rädda, för att frälsa och återställa. Och vi tackar dig att hela skapelsen en gång ska bli återställd. Och vi tackar dig för den nya mänsklighet som du kallar ut. Och som en gång ska stå inför dig, inför Gud och Lammet. Och lovsjunga likt vatten, ljuddånet av väldiga vatten. Vi prisar och lovar dig att du vill möta oss denna stund genom ditt ord och din måltid där du ger dig själv åt oss. Så lämnar vi oss i dina händer och du vill hjälpa oss att vila där stilla i din hand. Vad vi än möter och hur vi än har det. I glada dagar och i svårigheternas dagar, hjälp oss att hålla fast vid att du är god och du för oss fram emot det mål då vi ska få se Herre Jesus som han är och då vi ska bli honom lika. I Jesu namn. Amen.